Men jag börjar väl att ställa samma fråga som jag ställt till alla andra, väldigt, väldigt öppet och brett. Vilka är dina reflektioner kring det här projektet nu ett år senare?
Ja, alltså jag är fortfarande lite osäker på nyttan av det, därför att redaktionen har egentligen inte varit, som helhet, har egentligen inte varit särskilt inblandad i det. Utan det har främst varit Mimmi, då, chefredaktören. Men jag har förstått på henne att hon är rätt nöjd. Du har ju skapat kontakter och du har gett kunskap. Och ger ju kanaler för framtida nätverk och liknande. Men vi har egentligen inte varit så för delaktiga.
Och vad tänker du ska, ja, vi kan gå rakt på det då egentligen. Vad ska till då för att det här ska liksom kunna vara ett samarbete som skulle kunna fungera på sikt då? Eller att man skulle, vad ska jag säga, permanenta det på något sätt?
Alltså vi lever ju, som det är nu, va, så lever vi ju lyckligtvis i en väldigt tryggad och säker värld ju. Så att det här är i ett krisläge, alltså vi har inte befunnit oss i något krisläge där vi då skulle kunna ha användning för det. I så fall så känns det ju som att man behöver involvera andra på redaktionen och köra lite övningar i så fall utifrån från scenarier. Och det är fortfarande lite oklart hur vi ska ha användning för det i den dagliga verksamheten, i och med att den dagliga verksamheten funkar. Liksom, det är inte kris. Vi har el, vi har vatten, det är inte krig.
Men jag tänker just så här att det här syftar väl också till att man skulle då få fler kontaktvägar inför att det skulle hända eller så. Och
Ja.
då tänker jag, vad ska till där då? Så här, det var ju en scenarioövning, jag vet inte hur mycket Mimmi har förankrat det, men vi hade ju en i Karlshamn där i våras.
Ja, som Kristoffer Robertsson, vår digitalchef, var som är med på det, precis.
Men hur har det, vad ska jag säga, reflektioner och tankar och sånt efter det, den scenarioövningen förankrats hos dig eller på redaktionen i stort?
Inte direkt, det har väl nämnts att det har varit, men inte mycket mer än så.
Kan du se någon nytta av att man ändå skulle ha någon form av utökad samarbete eller kontaktyte med lottakåren? Eller att bygga upp de kontaktvägarna på något sätt.
Ja, alltså i ett krisläge att kunna. Alltså det beror ju helt på vilken typ av hjälp och stöd vi kan få dem. Därför att i ett krisläge är det ju så mycket sekretess också. Hur mycket kan de berätta? Vad kan de vara behjälpliga med? Vi är ju jätteberoende, alltså har vi en möjlighet att få ögon på plats ute där det sker någonting, där det är viktigt, då är det alltid bra. Och i en krissituation så kommer ju de att skickas ut och vara med på strategiska platser. Men där är jag ju väldigt osäker på vad de kan berätta för oss och om vi kan förvänta oss att vi kan få information och kanske bilder utifrån. Lägesbeskrivningar från fältet, så att säga. Och det vet jag inte hur mycket det diskuteras, liksom kommunikation. Och det där är ju väldigt styrt, framförallt i en krissituation. Vem som pratar, hur man får prata, hur man ska använda mobiltelefonen, kanske till och med sånt.
Men det är inget sånt som du vet som ni har diskuterat eller så? För jag tänker, det är ju jätteviktig synpunkt som du har där, tänker jag. Så är det någonting som du ändå har lyft med Mimmi till exempel och vidare i diskussionen med lottakåren?
Vi har pratat om det, så att säga, alltså, när vi hade diskuterat, vilket inte gjorts för jättemycket, men vi har ändå pratat om det, vid vilken nytta vi kan ha av det framöver. Och där är det ju, vi är ju tacksamma för all hjälp vi kan få i ett läge när saker och ting händer, och då vill vi ju vara på plats själva. Och är det så att vi inte kan vara på plats, att vi får direktkontakt med folk som är på plats. Det är alltid viktigt. Men jag vet inte hur snacket har gått där och vilken frihet låtarkåren har att kunna vara en länk, att vi kan höra av oss till dem. Det vet jag inte.
Vad tänker du, är det någon komponent eller någonting du ser liksom saknas i det här projektet som det har varit hittills?
Alltså för redaktionens del är ju i bredden och förankringen hos hela redaktionen, men det vet jag inte om det var syftet från början heller. Mimmi har ju tagit detta, och hon har väl känt väl också att hon vill skona oss andra, kanske lite, eftersom det är mycket är vi mycket det dagliga. Så att jag tror ingen på redaktionen utöver Mimmi är särskilt insatt i det.
Så om vi då tänker rent hypotetiskt, om vi då skulle säga det att nej, men det här var bra, vi ska försöka ha de här fler kontaktytor, vi tänker att de kan täcka vita fläckar och sånt, och även om det inte just är kanske en krissituation eller en krigssituation eller liknande, utan enklare, vi säger skogsbränder och sånt, men att vi ändå har, eller Marco Polo till exempel, och att lotterna är utspridda över delar där ni kanske inte har så stor journalistisk bevakning. Vad ska till då så att det inte liksom blir one woman show, eller vad ska jag säga?
Alltså vet vi, då är det ju egentligen bara att sprida in i informationen, så att det där är inga konstigheter. Händer någonting dramatiskt, och skogsbränder och Marco Polo är ju stor dramatik för vår del, så det är mer än tillräckligt. Då skulle det räcka med att när låtarna kopplas in på något sätt, att de slänger iväg ett mejl eller något sånt. Det här har hänt nu. Vi är en del i arbetet med det. Och att vi vet det. Då skulle det absolut vara guld värt ju. Så att det är inte särskilt komplicerat egentligen, bara vi vet att de är ute, och vilka kontaktvägar då som finns, så är det bara att köra. Och också att vi tydliggör lite kommunikationsvägarna, därför att det där har en tendens att styras rätt hårt i större lägen. Och det är även alltså inte när det är i krigssituationen, utan även skogsbränder och annat. Så vilken frihet har låtarkåren att agera enskilt och inte hänvisa till Försvarsmakten i stort? För Försvarsmakten är lite svårgenomtränglig.
Men jag tänker på hur viktigt tycker du ändå att det är liksom, det här med att man får ansikten på varandra på något sätt? Så här. För att, jag menar, har du träffat någon av lotterna eller?
Nej, inte vad jag vet. Det skulle varit om de varit som hastigast någon gång, bara gått igenom relationen, men nej, jag har inte varit med.
Nej. Alltså, vi pratade ju lite grann, kommer jag ihåg, om U137 sist och sånt där. Och du sa just det att ja, men det som var så fantastiskt då, det var ju liksom att alla aktörer på något sätt, man hade lite mer ansikten på varandra. Det var därför man kunde agera väldigt fort också.
Ja.
För jag tänker nu när jag intervjuat lotterna så säger ju de det att, ja, men, jag säger, hur har era kommunikation, eller hur tänker ni kring kommunikationsvägarna in till BNP nu då? Och då är det ju antingen tipstelefonen eller Mimmi. Och det är klart att det funkar ju inte, alltså tipstelefonen tänker jag, då har man ju inte kommit någon annanstans. Det hade de väl ringt tidigare också, tänker jag.
Ja, precis. Så att det är ju, alltså det där är ju enkelt att lösa, att namn och telefonnummer och förstås också ansikten. Och vet vi att något större händer och att vi vet att lovatakåren finns på plats, skitbra.
Några andra insikter eller tankar som har dykt upp genom det här projektet eller så, eller någonting som Mimmi har lyft som du har tänkt på eller så? Jag ska ju prata med henne också själv naturligtvis, men
Ja.
jag tänker mer utifrån din roll så som hur du ser på det.
Nej, alltså jag ska säga att jag fortfarande är osäker och ganska okunnig om vilken roll de har i en krissituation. När kallas de in? När skulle det vara lönt att ta kontakt med dem? Jag vet inte om de var med i Marco Polo. Var de med där?
Alltså, inte av dem jag har pratat med så var de ju inte det. Jag tror... Nej, jag tror
När
inte.
har de varit med i ett skarpt skede i Blekinge? Jag har faktiskt ingen koll på det alls.
Nej. Men har ni gjort någon mer journalistik kring lottakåren på något sätt nu eller så? Eller jag vet att Sandra gjorde ju någonting ifrån Karlshamn, om det var, men det var väl väldigt gamla lotter som hade varit med under andra världskriget tror jag, som små. Hon nämnde någonting om.
Det gjorde hon kanske, det minns. Nej, det har vi. Kan inte påminna mig att vi gjort någonting så särskilt där.
Vad tror du lottakåren har fått ut av det här projektet?
Det är jättesvårt att veta. Just med tanke på att det är Mimmi som har träffat dem. Det jag vet, som det brukar vara, ju är att det finns mycket fördomar och missförstånd när det gäller hur medier arbetar och hur man resonerar. Och att få chansen att ha ett sådant samtal är ju bra för vem som egentligen. Men jag har inte känt att det till nyhetsdesken eller sånt har kommit med fler inspel eller tips eller något annat. Eller? Förr så gjorde man ju journalistik på ett annat sätt också, när det var alltså printfokuserat, alltså man fokuserade på papperstidningen. Då gjorde vi mer på föreningsträffar, jubileum och sånt. Nu när vi mäter allting som publiceras och vi ska fokusera digitalt, så vet vi att den typen av material inte läses, utan det måste finnas en väldigt tydlig och bra vinkel på det. Det här som man gjorde innan, att här samlas de och alla var glada och den säger det där funkar inte. Lokaltidningen var ju fulla med sånt förr. Och då träffade man föreningar på ett annat sätt också, att man var med på årsmöten och annat. Man publicerade föreningsreferat och sånt. Allt det är i princip väck nu. Och bara det är ju för sig en anledning till att ha etablerade kontakter och rutiner med i alla fall någon förening som är ute i samhället och träffar mycket människor. Det där är ju bra ju. För vi har tappat mycket av det.
Men det är inget som, vad ska jag säga, det har inte spilt över någonting från de här, för som jag förstår så har ju Mimmi haft ändå ganska frekventa möten med några av lotterna där, men det är inget som har kommit från de mötena som på något sätt har hamnat på ditt bord eller kunnat.
Nej, det har säkert förmedlats en del tips som det alltid gör när man är ute och träffar människor och man pratar, inte bara om det som man ska prata om utan lite allmänt också, men inget sådär direkt, nej. Vad kan komma på?
Men jag tänker, utan att låta allt för kritisk här nu, men är det just det att det är ändå ett projekt som har pågått under ett års tid och du som nyhetschef säger att ja, men jag vet fortfarande egentligen inte hur vi liksom skulle förhålla oss till lottakåren i ett krisläge. Är det en brist i projektet på något sätt? Eller även om jag tänker att det är en bästa av världen att Mimmi har liksom velat freda resten av redaktionen, men jag tänker liksom, jag tycker också att det är svårt att veta exakt vad som är syftet med det här projektet,
Ja.
men jag tycker att det känns som att det blir verkligen att det landar hos några nyckelpersoner, men att tanken är väl liksom att det här ska bygga nya samarbetsvägar och sippra ut på något sätt. Jag vet inte om jag tycker att det har gjort det. Det verkar inte ha gjort det hos Lottakåren heller, ska jag säga.
Nej, alltså är tanken det som du beskriver så känns det ju som en brist. För där är vi inte idag.
Nej.
Men jag vet, jag tror inte att jag sett någon ordentlig målbeskrivning heller.
Som jag förstår så är ju det här väldigt mycket av ett försöksprojekt. Och det är det som är intressant. Och det är ju jag och Bengt, vi har ju som sagt den här rollen. Så det är jag som gör intervjuerna då, men han är ju professor här på institutionen. Men vi ska väl försöka lyfta blicken lite grann och se vad kan man göra? Ska man ens göra något sånt här framöver? Vilka lärdomar kan man dra? Vilka misstag har gjorts och vad kan man lära av dem? Och så där. Så att det är klart att ja, det är väl en sån kanske att det inte har funnits jättetydlig målbeskrivning från början.
Sen är det utmanande. Jag tror vi pratade om det förra gången också, men det här med det har funnits tankar tidigare om andra typer av samarbeten mellan Försvarsmakten och redaktioner, till exempel en redaktionspluton och så där. Och där det växer en del frågetecken därför att både media och Försvarsmakten är ledningsstrukturerna väldigt speciella. Och man kan inte frifräsa inom Försvarsmakten, utan där är det jätteviktigt att man håller på befälsstrukturen och man är väldigt medveten om vilken typ av information som kan lämnas ut. Och när det gäller medier då, var den här ansvariga utgivarskapet är ju väldigt unikt. Att som enskild reporter så är man ansvarig gentemot den ansvariga utgivaren och har hela tiden det som man företräder. Och att det finns en rädsla för dubbla beslutsvägar och sånt där. Det blir komplicerat.
Nej, men, ja, men, nej, men det kommer jag ihåg. Det hade du jätteintressanta tankar sist också. Men jag funderar på så här också. Har du personligen så här liksom fått någon ny kunskap om Lottakåren eller hur den är organiserad eller vad de gör eller så där liksom?
Inte särskilt mycket, nej. Jag känner att jag hade rätt kass och kanske massa fördomar när vi gick in i det, men jag känner inte att jag kan så mycket mer nu. Och just det här att man inte vet, alltså man vet vilken funktion, eller en del i alla fall av vilken funktion de skulle kunna fylla om det blir ett allvarligt läge, men vilken funktion fyller de idag, alltså i vardagen och i samband med de trots allt ganska begränsade kriser som vi trots allt har nu. Vi har ju Marco Polo som sagt, det kommer skogsbränder. Det är väderfenomen med stormar och översvämningar och sånt. Det är ju den typen av kriser vi har. Och i Lottakåren på något vis inblandad i något av det här, jag vet inte.
Nej.
Utan är det främst ett krigstillstånd där vi verkligen har och hoppas att vi inte når dit.
Men tänker du, alltså om man tänker en organisation som Lottakåren, kan de fylla någon funktion? Jag tänker förutom då geografiska vita fläckar, kan det finnas några vita fläckar liksom i att i vilka de är på något sätt? Jag tänker äldre Ja, det är ju äldre kvinnor framförallt som är med i lottakåren nu. De har ju också problem med det här med föryngring och sånt där. Men kan det vara liksom, eller är det en målgrupp som man kanske ändå har ganska lätt att nå ut till? Eller hitta om man behöver?
Alltså, de är ju inte vår målgrupp.
Nej.
Alla medier jobbar nu med liksom att fånga yngre målgruppen, därför att vi ser att återväxten bland våra läsare eller tittare överhuvudtaget är rätt dålig. Så inom Gota Media och även Bonbonnier så har vi målgruppen 30 till 39 år. Det är de som är målet att vi ska kunna fånga. Lyckas vi inte bli relevanta för dem så kommer de troligtvis inte att ta del av oss senare heller. Och under 30 då prenumererar man oftast inte ändå, utan då är det annat man prioriterar. Men just 30 till 39, det är den målgruppen vi ska nå. Däremot med det sagt, att ha kontakter ute i samhället är ju alltid viktigt. Och som jag var inne på, vi har ju tappat mycket av de här föreningskontakterna innan. Och det är ett dåligt samvete för alla redaktioner överallt att man blir för... Vi gör för mycket nära centralredaktionen, och i Karlskrona då, vad säger du här på centralen, trotsen, att vi är inte ute och träffar folk som bor, och att vi tappar vad som är viktigt för dem. Alltså kontaktvägar ut i samhället, definitivt. Vi hade ju ett försök som Mimmi också drev, som vi kallade för Lulu Karlkarlarna, där vi då sökte vanligt folk, inga ålderskrav överhuvudtaget, som brann för sin bygd eller för sin förening och sånt, var att de under ledning av en reporter gjorde material från sin by, samhälle, hembygd, och som vi sen också publicerade.
Ja, de skrev själva alltså.
De skrev själva, och så var det en reporter som hjälpte dem sen och, liksom, och tittade, så att de diskuterade artikeluppslag och sånt. Men det var de som gjorde jobbet, och det hade vi under ett par års tid. Och det var just med anledningen att vi visste att vi tappade den här typen av material som man då hade förr i tiden. Med. Man skrev mycket om föreningarna, att vi... De vi träffar, det är kommunpolitiker och näringslivschefer och annat, och folk som har drabbats av saker och ting. Men folk i deras vardag träffade vi inte lika mycket för att få reda på vad som var viktigt för dem.
Men hur funkade det där projektet?
Alltså så där tycker jag. Alltså, det här gjordes ju, jag tyckte att det blev väldigt printfokuserat, därför att vi lyckades inte få någon egentlig läsning på det digitalt. Alltså, journalistik är svårt, och digital journalistik är ännu svårare, när man då ska tränga igenom bruset och få någon att klicka på en länk. Det blev lätt att det blir liksom mötesreferattexter och sånt, och det var ju tacksamt att fylla printutrymmen så att våra fasta journalister kunde fokusera på något annat och inte producera så mycket. Men vi fick ju ingen digital spridning av det.
Och vad sa du att det här projektet hette?
Det hette Lokalkarlarna.
Lokalkararna.
Och någon som Nimmer drog igång, projektledare för det, var Tove Olsson, som nu är vår kultur- och nöjesredaktör, dock mammaledig för tillfället.
Men ser du liksom att det är andra organisationer man ska försöka nå ut till istället för just lottakåren kanske? Om det är att man vill både liksom fånga det här med att täcka vita fläckar och samtidigt kunna få in och ha ett större nätverk i händelse av kris och andra lägen också.
Alltså, det som talar nu vet jag inte hur den geografiska spridningen av lottakåren är i Blekinge, men det som talar emot dem i så fall är väl i så fall åldern. Att vi vill jättegärna vara kompisar och komma nära åldersgruppen 30 till 39 år. eller kanske för den delen yngre. Det är de vi behöver komma åt och det är de vi tokmäter liksom. Vi har särskilda scorecard för att vår målsättningen är att vi ska lyckas få så mycket läsning i den målgruppen och vi ska få så många. Att vi har som mål att 10% av 30-39-åringarna i respektive kommun ska vi få som prenumeranter. Vilket kanske inte låter som jättehögt, men vi är inte där. Absolut inte. Ingen media i princip. Vissa av Bonnier News Local som vi samarbetar med nu, var vissa av deras titlar i vissa kommuner har kommit upp dit, men det är väldigt få. Och vi i Gota är inte där. Och vi behöver nå dit. Så det är dem vi slåss om och vill komma åt. Och då är det frågan om låtarkåren kan hjälpas in där. Ja, det vete fan, ärligt talat. Om det du säger är att de har stora problem med att förringa sig, då slåss de. Alltså, då har de samma problem som vi. Medelåldern på våra papperstidningsprenumeranter är, jag tror den är 72-73 år. Vi har fler prenumeranter som är 90 än 30. Det är inte alls bra.
Men kommer ni skippa pappersutgåvan också? För jag tror Stampen ska väl göra det nu 2027 ute på landsbygd.
Alltså, vi kommer ju till en gräns när det blir för dyrt. Det är ingenting som vi... Jag tror inte att vi kommer att göra det i förebyggande syfte. Och det finns ingenting nu. Alltså många titlar går ju också ner i utgivningsfrekvens. Så att man går ner till 3 dagars. Och det har vi inom Gota. Det är bara en tidning som har gjort det hittills. Det är Trelleborg. Inget sånt som är på gång vad vi vet. Men vi vet att print fortsätter att minska. Papperskostnaden är apdyr. Det går upp så in i sjuttsiken. Och att bära ut tidningen till brevlådorna har också skitit. Så att vi har ju tvingats säga nej till ett antal trogna papperstidningsprenumeranter. Därför att det kostar för mycket att bära ut det. Så att vi är på väg dit, men vi vet inte när det sker. Och hur. Och jag tror i så fall att vi kommer att fortsätta att se över utbärningen. Att säga nej till fler och fler kunder då det är för få prenumeranter på vissa håll i landsbygden. Då blir det för dyrt. Och sen kommer man säkert att titta på att gå ner i utgivningsfrekvens. Men det är ingen kris för oss på något vis, va? Utan vår målsättning är ju egentligen att vi ska inte tappa i total prenumeration. Det vill säga att de digitala prenumerationerna ökar och kompenserar för printtappet. Och det lyckas vi nästan med. Vi kommer inte lyckas med det troligtvis i år, va? Men det är inget dramatiskt tapp. Print får fortsätta gå ner, men vi har ökat rejält den digitala prenumerationsaffären.
Och 70-åringarna, de hänger i länge nu för tiden, vet du. Så
De
det...
gör det och de är ju också extremt trogna prenumeranter. Och det vi vet också, vilket är relevant, alltså 70-åringarna är fortfarande intresserade av samma ämnen som berör de som är 30-39. Men de 30-39-åringar är inte lika intresserade av de frågorna som är specifika för äldre. Så att vi tappar inte de äldre läsare när vi fokuserar på de yngre. De är också intresserade av butiker, krogar. De tycker det är kul att läsa om nöjesliv trots oss att de inte utnyttjar det kanske så mycket. Men referat, föreningsmöten och den typen av grejer funkar inte längre. Inte digitalt.
Gunnar, jag ska ta och släppa dig. Det är inget annat om det inte är någonting du vill lägga till, tänker jag.
Nej.
Som vi inte har fått sagt. Så känner jag
Ja.
mig nöjd.
Ja, men jättetack du, och beklagar igen för